Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Nas'alullah at-tawfiq was sadad wal ikhlas bil qawli wal amal. Amma ba'd. Il fu chatter ad guyenom Jami' al-Tirmidhi Kitab al-Fitna. Dur med dagens tecken. Och vi påminner också alltid om att dessa hadither är väldigt viktiga, då de tar upp väldigt aktuella frågor som handlar om problem som muslimerna befinner sig i idag. Och den muslimen som vill skonas från ondska måste känna till ondskan. Så som Hudhayfa radiyallahu anhu sa, att folk brukade fråga profeten sallallahu alaihi wasallam om goda saker, men jag frågade honom om det onda i rädsla för att det skulle drabba mig. Så människan lär sig vad som är bra och lär sig vad som är dåligt. Man lär sig vad som är halal och vad som är haram, vad som är tawhid och vad som är shirk, och vad som är sunna och vad som är bidda och så vidare. Så att man dyrkar Allah med klar insikt. För den som är okunnig blir ett lätt offer för shaitan och de som kallar folk bort från sunna. Men med kunskap så har du ett vapen med vilket du kan skydda dig själv från alla dessa kallare till helvetet. Ja. Och vi stannade i förra veckan och talade om hur muslimerna skulle strida mot turkarna. Ja. Och idag kommer vi då fortsätta. Vi har kommit fram till hadith, eller kapitel nummer 41. Hadith 2216. Där så säger författaren kapitel ma jaa idha dhahaba kisra fala kisra ba'da. Vad som har berättats beträffande att om kisra försvinner så finns det inget kisra efter detta. Ja. Och kisra är ju då namnet på det persiska styret. Det gamla persiska styret kallades då för Kisra, eller den ledaren där. Och det romerska styret kallades då för Kaisar. Ja. Och här berättar författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, wa idha halaka Kaisar fala Kaisar ba'dahu, wallazi nafsi bi yadihi la tunfaqanna kunuzahuma fi sabilillah." Hasa profeten sallallahu alaihi wasallam att den dagen Kisra försvinner så kommer det inte finnas någon Kisra efter den dagen, och den dagen Kaisar försvinner så kommer Kaisar inte längre att finnas kvar. Vid honom i vars hand min själ vilar så kommer dess skatter att spenderas fi sabilillah. Ja, och denna hadith är sahih. Så här nämndes en profetia från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och det är att muslimerna då skulle erövra det persiska riket och det kristna riket som då hade sitt fäste i Sham. Ja. Och det här var också någonting som skedde under Umars khilafa radiyallahu anhu. Och profeten alaihi salam säger här att den dagen Kisra faller så finns det inget Kisra efter detta. Och den dagen Kaisar faller så finns det inget Kaisar efter detta. Vad är det som menas med detta? Jo, vad som menas är att de kommer inte ha något fäste kvar i Persien och Irak. Och de kristna kommer inte ha något fäste kvar i Sham. De kristna fanns ju kvar efter att muslimerna hade vunnit. De flyttade sig mot Istanbul och sedan mot Italien, som där de är kvar fram tills idag. Så de kristna finns kvar. Men vad som menas med hadithen är att de kommer inte finnas kvar på samma styrka som de gjorde innan. Innan typ var dessa de två mäktigaste rikena på jorden. Efter att vi har vunnit mot dem så kommer de inte finnas kvar med samma styrka. Och de kommer inte finnas kvar på dessa ställen. I Persien, Irak och i Sham. Och alhamdulillah, efter att muslimerna kom så var det då islam som dominerade. Och sen så sa profeten alaihissalam och svor vid Allah att deras skatter skulle delas ut fisabilillah. Och det här var också någonting vi talade om tidigare, då vi nämnde att Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten Muhammad alaihissalam den vita och den röda skatten. Kommer ni ihåg det? Ja, Allah gav mig den vita och den röda skatten. Och vi sa att den vita skatten var silvret och den röda skatten var guldret från dessa två mäktiga riken. Ja. Så det här var också då en profetia där profeten sallallahu alaihi wasallam berättade någonting som skulle hända i framtiden. Ja. Och det nämns också här att det persiska riket följer, eller hur? Och fram tills idag så har det inte kommit tillbaka. Dessa elddyrkare som då styrde i Färis försvann och kom inte tillbaka. Till skillnad från det kristna styret som till en viss del då finns kvar. Och de nämner här att visheten bakom detta. Varför lät Allah de kristna vara kvar och utplånade folket som då dyrkade elden i Persien? För han sa att, de säger här att när profeten Muhammad al-Islam skickade brev och kallade dessa ledare till islam. När den kristna kejsar fick profetens brev al-Islam så tog han emot det med stor respekt. Han till och med pussade brevet och det var nära på att han skulle bli muslim. Till skillnad från Kisra, den persiska konungen, när han fick profeten Muhammeds brev al-Islam så rev han sönder det. Och då så gjorde profeten Muhammed dua att Allah skulle riva sönder hans rike. Kullu mumazzaq. Alltså utplåna hans rike helt och hållet. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade denna dua. No. Sen så säger författaren kapitlet att domedagen infaller inte tills det att en eld kommer ut från Hijaz. Och han nämner där hadith Salim ibn Abdillah som berättar från Ibn Umar, från hans far, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: en eld kommer att komma ut från Hadar al-Maut, eller från havet vid Hadar al-Maut, som då ligger i Yemen, innan domedagen, och kommer att yuhsharun nas, kommer att samla människorna. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, vad beordrade oss att göra den tiden? Då så sa profeten alaihissalam: alaikum bisham, ni ska vända er mot Sham. Och ni minns alla vad Sham betyder, eller hur? Vi gick igenom tidigare kapitlet om Shams dygder. Vad är Sham för någonting? Sham är området runt Palestina. Taib, Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien. Det här är ett välsignat område som profeten alaihissalam gjorde dua för. Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina. Allah, må Allah välsigna oss i vårt Sham och i våran Yemen. Now. Så här nämnde profeten alaihissalam att en eld kommer att komma ut från Hadar al-Maut. Och Hadar al-Maut ligger i då södra Yemen på, yani mot slutet av den arabiska halvön. En eld kommer att komma därifrån som kommer att samla folket vid al-Mahshar, platsen av yani samling. Och det finns två mahshar. Det finns mahshar i det här livet och mahshar i nästa liv. Yani den platsen där folk kommer samlas i detta liv och den plats där folk kommer att samlas i nästa liv. Och det är inte samma plats. För i nästa liv så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att byta ut denna jord mot en annan jord. Eller hur? Som Allah säger i Koranen, att denna jord kommer bytas ut mot en annan jord. En platt jord utan berg eller dalar eller någonting. Men samlingsplatsen i det här livet är Sham, området då runt Palestina. Och det var det området där profeten Muhammad alaihissalam uppmanade muslimerna att bege sig till innan domedagen. Och det är också den platsen där Mehdi kommer att befinna sig innan domedagen tillsammans med den muslimska armén som strider mot Dajjal. Och det är den platsen där Isa alaihissalam kommer att komma ner till Damaskus. Och profeten alaihissalam beordrade oss att ansluta oss till Mahdi och till Isa om vi får den här möjligheten och den här äran. Naam. Sen så säger författaren kapitlet att domedagen inte infaller tills det att flera lögnare kommer att komma. Kedabun, flera lögnare kommer att komma. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la taqumu sa'a hatta yanba'itha dajjalun kedabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att domedagen infaller inte tills det att ungefär 30 stycken lögnare kommer att komma. Och de påstår alla att de är Allahs sändebud. De påstår alla att de är Allahs sändebud. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Nej. Så här nämnde profeten alaihi wasallam att det kommer att komma ungefär 30 stycken falska profeter innan domedagen. Och de här 30 falska profeterna är de som har fått en kärn. De som har fått en slags status och har fått följare och folk som tror på dem. För att det har ju funnits mer människor än 30 som har påstått att de är profeter. Det finns folk som förlorar förståndet och säger att de är en profet. De omfattas inte av denna hadith. Utan vad som menas är 30 stycken som har fått yani en stor status och har fått följare. Som till exempel vem? Musaylim al-Kaddab, namn som sahaba stred emot. Och sen också al-Mukhtar som kommer att nämnas. Och flera stycken falska profeter har kommit. Och den sista av dem är Messih al-Dajjal, eller hur? Det är falska profeter som då ljuger och säger att de är Allahs profeter. Men det finns ingen profet efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och därför så nämndes det, Allah subhanahu wa ta'ala säger då i surat al-Ahzab, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Att Muhammad är inte fader till någon av era söner, men han är Allahs sändebud och profeternas sigill. Alltså han är den sista profeten. Det står då klart och tydligt i Koranen att det finns ingen profet efter mig. Det finns ingen profet efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så alla som kommer och säger att de är en profet ljuger. Och de är falska profeter. Och alhamdulillah, det finns inget behov av en till profet. För Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade sin religion med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och gav oss denna uppenbarelse, Koranen och Sunnan, som inte behöver yani ändras på fram till domedagen, utan det är en mashallah, en lag och en religion som är perfekt för hela mänskligheten i alla tider och på alla platser fram till domedagen. Ja. Och det enda som kommer att ske är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att skicka tillbaka profeten Isa alaihi salatu wassalam. Som vi sa innan domedagen så kommer han ner i Damaskus för att då strida mot ett dajjal. Men han kommer inte som en ny profet, utan han kommer som en följare till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och därför nämndes det också att han kommer att stå och styra med Koranen och Sunna. Och han kommer att bryta korsen, han kommer döda svinen och endast acceptera islam. Så han kommer inte som en ny profet, utan kommer som en kallare till Koranen och Sunnan och till tron på profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Ja. Sen så nämner också författaren hadith Thauban radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la taqumu sa'a hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Så här säger profeten alaihi salam, Domedagen infaller inte tills det att vissa grupper från min umma kommer att ansluta sig till el-mushrikin, avgudadyrkarna. Och vissa från denna umma kommer att dyrka statyer. Och det kommer att komma 30 stycken lugnare som alla påstår att de är Allahs profet. Men jag är den sista profeten. Det finns ingen profet efter mig. Ja. Och här i denna hadith lades det då till att från domedagens tecken är att vissa muslimer kommer att lämna islam och ansluta sig till el-mushrikin. Och det här var någonting som skedde redan på Abu Bakrs tid. Då var det vissa av de arabiska stammarna som förnekade zakat och förnekade vissa då aspekter av islam och lämnade religionen. Och vissa av dem, alhamdulillah, kom tillbaka. Men profeten Ali Islam sa också i denna hadith att domedagen infaller inte tills det att vissa från denna umma kommer att återgå till att dyrka statyer. Vissa som då tillskriver sig islam kommer att återgå till att dyrka statyer. Och den här hadithen är ett bevis på att vissa kommer att falla in i kyrk. Och därför är det så viktigt att känna till vad kyrk är för någonting. Kyrk är den värsta och grövsta synden som finns. Den enda synden som Allah inte förlåter om man dör med den. Så kyrk är den värsta synden som finns. Och vissa från denna umma kommer då att falla tillbaka i kyrk. Och det har också berättats i Sahih Bukhari att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att domedagen infaller inte tills det att kvinnornas bakdelar går runt dal khalasa. Kvinnorna från dos går runt dal khalasa. Nam hatta tadribu aliyat nisa'u dawsi bidil khalasa. Eller kama qal. Yani från domedagens tecken är att kvinnor från arabiska halvön, från stammen Dos, som är samma stam som Abu Huraira kommer från, en arabisk stam, kommer att gå runt Dhal Khalasa. Och Dhal Khalasa var en staty som profeten Muhammad a.s. skickade en armé för att riva under hans tid. Som folk brukade dyrka. Den här statyn kommer att återuppbyggas. Och folk kommer återigen att göra kyrk vid den här statyn innan domedagen. Folk som tidigare var muslimer. Subhanallah. Så det här bevisar en väldigt farlig sak. Det bevisar att muslimen är inte, vad kan man säga, skonad från att gå vilse. Det finns vissa ahlul bid'a, när man säger till dem att man får inte göra kyrk, man får inte tillbe gravar, man får inte göra tawaf runt gravar, man får inte göra dua till döda människor, man får inte slakta till döda människor, man får inte gå och offra eller göra eder till döda människor och så vidare, så säger de att nej, det här är inte kyrk. Det som vi gör är inte kyrk. En muslim kan inte göra kyrk. Har du sagt la ilaha illallah, khalas, det finns ingen kyrk. Och det här är helt felaktigt. Och dessa hadith är ett bevis mot dessa människor. Det de säger är inte korrekt. Taib, men vad har de då för bevis när de säger att en muslim inte kan göra kyrk? Det finns en hadith där profeten Muhammad a.s. sa att shaitan har gett upp hoppet att dyrkas på den arabiska halvön. Men han har fortfarande hopp i att stifta konflikter mellan er. Walakin bitahrij bainakum. Eller att ni ska begå småsynder. Så i denna hadith så sa profeten a.s. att shaitan har gett upp hoppet att dyrkas på den arabiska halvön. Hadithen är sahih. Är det inte ett bevis? Ja. För det första, profeten Muhammad a.s. sa för 1400 år sedan att shaitan har gett upp hoppet. Känner shaitan till framtiden? Nej. Så egentligen vad shaitan tror eller inte tror är inte relevant. Om shaitan tror att folk inte kommer göra kyrk, så är det inte ett bevis. För shaitan vet inte vad som händer imorgon. Bara Allah vet vad som händer i framtiden, eller hur? Så vad shaitan tror är inte ett bevis. Tajib. De lärde sig att förklaringen på denna hadith är att yani shaitan har gett upp hoppet på att folk på arabiska halvön ska återgå till det de var på innan islam. Att börja dyrka statyer vid Kaaba och att alla ska lämna islam. Att islam ska försvinna. Det här har shaitan gett upp hoppet på. Att det är det som är betydelsen av hadithen. Taib. Och vilket är sant. Det kommer aldrig att ske. Att alla människor lämnar islam. Alhamdulillah, islam kommer att vara upprätt och stark fram till det att Allah subhanahu wa ta'alas beordring kommer. Så hadithen är inte ett bevis för dem på något sätt. Och profeten Muhammad a.s. som jag har nämnt tidigare, han sa att det som jag fruktar mest för min umma är shirk, shirk al-khafi, den dolda shirk. Så profeten a.s. fruktade shirk. Och han sa att shirk i den här umman är mer dold än myrans fotsteg. Och det är den dolda kyrk när det kommer till avsikter att visa upp sig och att göra religiösa gärningar för att vinna någonting världsligt. Så kyrk finns kvar bland vissa som då tillskriver sig islam. Så det är inte en fråga som man ska ta lätt på eller förringa och säga att det finns ingen kyrk. Eller det är inte khalas. Jag har sagt la ilaha illallah, jag är muwahhid. Och ni wahhabis, ni pratar bara om kyrk och tawhid hela tiden. La wallahi, det är viktigt. Profeten Ibrahim a.s. som var en umma. Han var ett samfund. Han var den bästa människan på hans tid. Mashallah. Vad gjorde han för någonting? Han bygger Allah subhanahu wa ta'alas hus, al-Ka'ba. Den första moskén på jorden, eller hur? Profeten Ibrahim a.s. på Allahs beordring bygger den första moskén på jorden tillsammans med sin son Ismail. Han bygger den med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det han säger när han bygger al-Ka'ba? Wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Och Allah, skydda mig och mina avkomma från att dyrka statyer. Han är rädd att han eller hans barn ska återfalla i statydyrkan. Som profeten Ibrahim a.s. var rädd för att han eller hans barn som sedan blev profeter skulle återfalla i att dyrka statyer, ska då vi känna oss säkra? Nej, wallahi. En muslim ska alltid vara rädd. Sahaba var rädda för kyrk. Sahaba var rädda för hyckleri. Profeten Muhammad a.s. den duan han gjorde mest av allt var ja muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Wallah, du som vänder våra hjärtan, gör mitt hjärta fast på din religion. Och han sa sen varför? För det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Den han vill gör han stark och den han vill vilseleder han. Så människan ska alltid söka tillflykt hos Allah subhanahu wa ta'ala och be Allah azza wa jall att göra honom stark. Naam. Sen så säger författaren nästa kapitel, kapitel 44. Bab ma jaa fi thaqif kadhab mubir. Kapitlet vad som har berättats beträffande Thaqif. Och Thaqif är en arabisk stam som lever runt Taif-området. Och Taif är en stad utanför Mekka. Vad som har nämnts beträffande Thaqif, att det därifrån kommer att komma en lugnare och en mubir. Och ordet mubir betyder typen vårdslös och blodtörstig person. En grym, brutal, blodtörstig person kan man kanske översätta det till. Och han nämner här hadithen från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa fi thaqifin kadhabun wa mubirun. Från Thaqif kommer det att komma en lugnare och en mubir. Och Sheikh Albani säger att den hadith är sahih. Och det finns också berättad i Musnad Imam Ahmed. Ja. Och sen säger det Tirmidhi, det sägs att den här lugnaren som skulle komma från Thaqif, det var Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. En man som då påstod att han var en falsk profet. Eller han påstod att han var en profet. Han var ju en falsk profet. Och Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Och han nämner också här i Tirmidhi att de räknade hur många Hajjaj hade mördat orättvist. Alltså inte som straff eller krig, utan hur många oskyldiga muslimer han hade dräpt. Och de räknade ungefär 120 000 människor. 120 000 människor. Så här finner vi hur profeten Muhammed a.s. berättar om dessa människor som kommer att komma. Och vi finner att subhanallah, dessa profetior är så detaljerade. Att de här är folk som kommer att yani, påverka och de kommer att ha följare och så vidare. Så han nämnde här då att det kommer att komma en kibdab, en falsk man från Thaqif. Och det var den här mannen som då kallas för al-Mukhtar. Och de sa att han ljög då att han var profet för att få makt och pengar och status. Vilket kanske är den vanligaste orsaken till att folk utger sig för att vara profet. Och den andra mannen var då Yusuf ibn Hajjaj. Och Yusuf ibn Hajjaj, han var ledare över Irak. Han var den amiren över Irak. Och det finns mycket som de har berättat om den här mannen, att han var väldigt, väldigt orättvis och mördade otroligt många muslimer. Ja. Här, al-Hajjaj bin Yusuf. Se vad de säger här också. Ja. Han jobbade då åt Abdulmalik ibn Marwan, som då var ledaren på den tiden, som hade satt honom som ansvarig över Irak och Khurasan, alltså dagens Iran. Ja. Subhanallah. Och de säger Hajjaj ibn Yusuf هو الأمير الظالم الذي يضرب به المثل في الظلم والقتل والسفك. De säger att Hajjaj ibn Yusuf är den ledaren som var så otroligt orättvis att man använder honom som ett exempel på orättvisa, mord och blodspillan. Ja. Så han dödade yani mer än 120 000 människor oskyldigt. Trots att han var en ledare. Och man finner också här en faida. Att den här mannen, Hajjaj ibn Yusuf, levde då i slutet på yani den tiden där de sista av sahaba levde. Och sahaba uppmanade aldrig någon att göra uppror mot honom. Det finns ingen av sahaba som uppmanade folk att göra uppror mot al-Hajjaj. Utan de uppmanade folk att ha tålamod. Som då de kom till Anas ibn Malik och klagade över al-Hajjaj. Att han var så orättvis och dödade och dräpte och stal och så vidare. Så sa han att ha tålamod. För det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värd. Och så kommer det vara tills domedagen. Så ha tålamod tills det att ni möter profeten Muhammed a.s. vid al-Hawd på domedagen. Så han uppmanade till tålamod. Abdullah bin Umar uppmanade till tålamod. När man kom till den kända tabi'in Hassan al-Basri och de sa till honom, kom och följ med oss och gör uppror. Så sa al-Hassan nej. För om al-Hajjaj är ett straff från Allah så kan man inte ta bort Allahs straff med svärdet. Utan Allahs straff tas bort med tauba. Att vi vänder oss tillbaka till Allah. Eller hur? Och det är logiskt. Om vi syndar och Allah skickar en förtryckande makthavare som ett straff mot oss, så tas Allahs straff inte bort genom att döda honom. Utan straffet tas bort genom tauba. Taib. Och de sa, men han dödar oskyldiga människor, han försenar bönen, han dricker alkohol, han tar folks pengar. Vilket är samma sak de säger om dagens makthavare. Han sa nej, ha tålamod. Och de var inte nöjda med hans svar och de gick ut därifrån och de sa, ska vi lyda den här före detta slaven? Eller de förringade hans status, trots att han var från de bästa människor. Och sen de flesta som var med dödades i upproret. Hajjaj bin Yusuf skojade inte. Du lyfte svärd mot honom, det fanns ingen förlåtelse. Det var bara, yani, khalas, dödade allihopa. Och de som klarade sig, khalas, de ångrade sig. Vi skulle ha lyssnat på al-Hassan. Det gick några år och sen försvann han och saker blev bättre. Så ala kulli hal, han var då en orättvis makthavare. Och det är också viktigt att veta, för det finns de ahlul bidda som säger att om den muslimska ledaren är orättvis så ska man inte lyda honom, utan man måste göra uppror. Och det här stämmer inte. Utan profeten Muhammed a.s. har beordrat oss att ha tålamod och att lyssna, även om han förtrycker och det är svårigheter i svåra tider, i goda tider. Så länge han är muslim. Och det här var också det som sahaba gjorde. Så det är viktigt att förstå sig på. Vi går vidare till nästa kapitel, som också är väldigt intressant. Det så säger författaren Bab Maja'i fil Quruni Thalif, eller fil Qarni Thalif. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande det tredje århundradet. Tredje århundradet, eller El Qarn kan också betyda tidsepok. Det kan betyda ett århundrade, och det kan också betyda en tidsepok. Och han nämner här hadith Imran ibn Hussein. Hadith Imran ibn Hussein. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yati min ba'dihim qawmun yatasammanuna wa yuhibbuna as-samna yu'tuna ash-shahada qabla en yus'aluha. Så här säger profeten Muhammad alaihissalam: den bästa av generationer i min generation, och sen de som kommer efter, och sen den som kommer efter, och sen efter det kommer det ett folk som är feta och de tycker om fetma. Och de kommer att vittna innan det att man ber dem vittna. Och han nämner sedan en liknande hadith. Så i denna hadith så säger då profeten Muhammad alaihissalam att de bästa av folk i min generation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. De bästa av folk i min generation. Och det finns då, man kan säga, två tolkningar. Antingen de bästa av folk är sahaba, eller de bästa av folk är de som lever i det här århundradet. Och det mest korrekta, Allah och Alam, är att de bästa av folk är sahaba, de som lever nu, de som tror på mig. Och sen de som kommer efter, generationen efter sahaba, som kallas för tabi'un. Den som var muslim och träffade en sahabi kallas för tabi'i. Tabi'i betyder någon som följer på arabiska. Så vi har sahaba, och sen har vi de som träffade sahaba, nästa generation, tabi'un. Och så har vi de som träffade sahaba, den tredje generationen, atba' och tabi'un. Det här är de tre bästa generationerna. Och profeten säger då i denna hadith, alayhi salatu wassalam, att de bästa av folk i min generation, al-itlaq, de bästa av folk som någonsin levt på jorden är sahaba radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är det bästa av samfund som kommit till folket. Muhammeds umma alayhi salatu wassalam är det bästa samfundet. Vi vet ju att alla profeter har fått följare. Alla profeter har fått följare, och de kallas då för umma. Eller hur? Och Muhammeds umma alayhi salam är den bästa umman. Sahaba radiyallahu anhu är de bästa människor som gått på jorden efter Allahs profeter och sändebud. Mashallah. Och vi är också den största umman. Som det nämndes i hadithen, att från dem som ska in i paradiset så kommer de att på domedagen ställas upp och radas upp i 120 rader. Och 80 av dessa rader är från Muhammeds umma alayhi salatu wassalam. Så de är 2/3 av paradisets invånare kommer att vara från Muhammeds umma alayhi salatu wassalam. Så de bästa av folk är vem? As-sahaba radiyallahu anhu. Och därför nämndes också en annan hadith, att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sa: det kommer att komma en tid där muslimerna strider, och när de ska anfalla så säger man till varandra, finns det någon av er som träffade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Alltså finns det någon av sahaba bland er? Och då säger de ja, och Allah kommer ge dem seger. Och sen kommer det komma en tid där man ska strida, och man kommer att säga, finns det någon av er som träffade profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhu? Och då så säger man ja, och Allah kommer ge dem seger. Och det kommer att komma en tid där man kommer att säga i armén, finns det någon av er som träffade de som träffade sahaba radiyallahu anhu? Och då kommer man säga ja, och Allah kommer att ge dem seger. Så det här visar dygden av dessa tre första generationer. Och dessa tre första generationer kallas också för någonting annat. Är det någon som vet vad de kallas för? Salaf och Saleh. De kallas för Salaf och Saleh. Ordet Salaf betyder någon som levde innan, föregångare. Saleh, rättfärdig. De rättfärdiga föregångarna. Så vilka är de rättfärdiga föregångarna om man säger generellt Salaf och Saleh? Då refererar man först och främst till dessa tre. Till sahaba, tabi'un och atba'i tabi'un. Det här är de bästa av folk som har gått på jorden. De bästa av folk i denna umma. Och när man säger att de är de bästa av folk, då menar man att de är de bästa av folk i sin tro, sin iman. De bästa av folk i sin aqida, sin tawhid, i sin dyrkan, sin gudsfruktan, sin kunskap, sin karaktär och så vidare, sin moral. De var de bästa av folk i allt detta. Och därför är de också de bästa av förebilder för oss. Eller hur? Om profeten Muhammed a.s. beskriver dessa människor som de bästa av folk, vem är då bättre förebild för oss än dessa människor? Finns det någon bättre förebild efter profeterna än sahaba radiyallahu anhu? Ja, wallahi, det finns inte. De är de bästa av folk. De bästa av folk efter Allahs profeter och sändebud. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss i Koranen att följa sahaba. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss i hans sunna att följa sahaba. Eller hur? Och det här är jätteviktigt, ja ikhwan. För vissa säger, men varför ska man säga salaf, jag följer salaf? Varför ska man säga jag följer sahaba? Varför kan man inte bara säga jag följer Koranen och sunna? Har ni hört det argumentet? Jo, för att Koranen och sunna, vem är det som ska tolka den? Vi följer Koranen och sunnan på vems tolkning? Din tolkning, min tolkning? Nej. Vi följer Koranen och sunnan på sahabas tolkning. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Om de tror, alltså de efter tror så som ni har trott, då är de vägledda. Om vi tror, har samma iman och aqida som sahaba hade, då är vi vägledda. Motsatsen. Om vi inte har samma tro som de har, vad är vi då? Vad är vi då? Vilseledda. Ashabab. Kom igen. Harrik igen. Få hjärnan att fungera lite. Vi måste hänga med. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Tawbah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Den som motsätter sig sändebudet efter det att bevisen har kommit till honom och följer en annan väg än de troendes väg, vi kommer att lämna honom på den väg han val, och helvetet kommer att vara hans destination, och vilken ond destination. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna ayah faran av att trotsa sändebudet efter det att man har fått bevis. Den som kanske inte vet, kanske är ursäktad. Men den som vet bevisen, du säger till honom sahih hadith, ulema säger tolkningen på hadithen, han säger nej, jag vill inte följa. Han har trotsat sändebudet. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Efter det att bevisen kommer till honom och följer en annan väg än de troendes väg. När Allah uppenbarade Koranen, vilka var de troende då? Vilka var de troende? Sahab, eller hur? Fast inga andra troende. Det som trodde under tiden när Koranen uppenbarades var sahaba. Så det som följer en annan väg än sahabas väg. Vad säger Allah att hans destination är för någonting? Helvetet. Och vilken ond destination. Så den här ayan säger Allah, den som följer en annan väg än sahabas väg, gå till helvetet. Så det är ingen så här, men du får välja att följa sahaba eller inte följa sahaba. Eller? om du avviker från sahabas väg, kallas det kört. Du är ute och cyklar, du är på villfarelse, på väg mot helvetet. Allah musta'an. Och Allah säger också i Koranen om sahaba, radiyallahu anhum. Ja? Och Allah säger att han är nöjd med dem som gav profeten bay'an under trädet, sahaba. Allah säger att han förlät al-muhajirina wal-ansar i surat al-Tawba. Alla dessa texter tyder på att Allah älskar sahaba. Allah är nöjd med sahaba. Allah har förlåtit sahaba. وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ Allah har lovat alla det goda. Alla sahaba är lovade paradiset. Och därför är det inte tillåtet att tala illa om någon av sahaba. Alla sahaba är i paradiset. Och alla sahaba är bättre än alla de som kommer efter. Den som såg profeten Muhammed s.a.v. en minut och trodde på honom är bättre än alla som kommer efter fram till domedagen. De har den här dygden att de är profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhu. Så därför är det en plikt att älska sahaba. Och det är en bid'a och det är hyckleri att hata någon av sahaba och att förtala någon av sahaba, vem det än är. Deras misstag är förlåtna. Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, har förlåtit dem. Naam. Och det har också nämnts i sahih hadither, i sunnah, att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att den här umman kommer att splittras i 73 sekter. 73 sekter, alla är i elden förutom en. Vilka är de?
Det som är på det som jag och mina sahaba är på idag.
Så han sa inte här den som följer mig, utan han sa den som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så han sa också sahaba. Det räcker inte med att säga jag följer bara profeten. Du måste också vara på det som sahaba var på. Då är du vägledd. Och därför när han berättade också i den andra hadithen att den som lever av er kommer att se mycket splittring. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Vad var rådet? Vad ska vi göra när vi ser muslimerna splittras? Då så sa han فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Håll då fast vid min sunna. وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ Och sunnan av de rätt vägledda khaliferna, bit fast vid denna sunna med era hörntänder. Han sa inte bara håll fast i min sunna, utan också sunnan av al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Och det här är bara några av hundratals bevis på dygden av sahaba och deras förträfflighet och att de är de bästa av förebilder för oss att följa. Så här nämnde då profeten alaihi salam att de bästa av folk är min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Och efter dem så kommer ett folk som är feta, som är tjocka. Ajib, eller hur? Och de tycker också om att man är tjock. Det är status, ni. Pondus, du är tjock. Det betyder att du har para, du har pengar. Eller hur? Du är smal, du är sjuk, du är fattig. Och subhanallah, just det här tecknet av domedagen är många som inte känner till. Att från domedagens tecken är att folk kommer lida av fetma. Folk kommer bli tjocka. Om man bara googlar lite så nämns det att det här är en världsepidemi som har brutit ut de senaste 30 åren. De senaste 30 åren är det här någonting som har brutit ut och blivit en katastrof. Där i vissa länder som USA lider, tror jag, upp till 65% lider av övervikt. 65%. I Sverige hamnar det fortfarande 14, men det är ändå för mycket. USA 65%. 1,5 miljarder människor, det här var 3-4 år sedan. 1,5 miljarder människor lider av fetma på jorden. Så otroligt mycket. Och det nämns att det är, yani, mer folk dör av fetma-relaterade sjukdomar än svält. Den här överflödet. Och det här tyder på att de här människorna lever slösaktigt. Vilket är någonting som islam har fördömt. Att då Allah säger att slösarna är satans bröder. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät och drick och slösa inte. Och profeten Muhammad alaihi salam har lärt oss att när vi äter så ska vi inte äta för mycket. Vi ska inte äta tills vi är mätta. Utan man ska fylla en tredjedel av magen med mat, en tredjedel med dryck och lämna en tredjedel tom. Jag nu ska sluta äta innan du är mätt.
Det här är nyckeln till hälsa. Och de nämner också många läkare att grunden till alla sjukdomar nästan i magen. Det börjar därifrån. Vi har läkarstudenter kanske kan bekräfta det vi säger. Just det här med blodtryck, blodsocker, hjärtat, blodproppar och stroke. Jag vet. Så många saker går just tillbaka till dåliga matvanor. Att man äter dåligt. Och som handlar om att kolla på profeten Muhammed Sir a.s. Har ni någon gång läst i hans sira att han var sjuk? Förutom innan han dog. Jag minns inte att jag har läst någon gång att profeten Muhammed som var sjuk. Förutom innan han dog. Dödssjukdomen som var på grund av giftet också. Han hade ätit. För han åt inte mycket. Så han levde mashallah hälsosamt. Subhanallah. Så väldigt, väldigt farligt det här med att äta för mycket. Och det är någonting man ska försöka då gärna kämpa med. Om man kommer må så mycket bättre. Om man äter måttligt och rör på sig. Och minska socker och allt det här som idag har blivit en katastrof för människorna. Allah al-musta'an. Och så nämnde också profeten Ali Islam att det kommer att komma ett folk som typ avlägger falska vittnesmål. De vittnar trots att man inte har bett dem vittna. De är beredda att vittna och ljuga. Och säga wallahi, si och så har hänt eller det här har inte hänt. Trots att de vet att de ljuger. Och han sa i andra hadithen وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشُونَ فِيهِمْ السَّمَنُ. De kommer att bedra och de kommer inte gå att lita på. En från domedagens tecken är att ärlighet kommer att försvinna. Jag vet inte, vi nämnde det tidigare, eller hur? Att ärligheten kommer att försvinna. Tills det att man säger att det finns en ärlig person i den här staden. Minns ni den här hadithen? Folk kommer att säga en domedagen det finns en ärlig person i den här staden. Och han har ingen ärlighet, sa profeten. Han är inte ens han är ärlig. Men folk kommer säga att han är ärlig. Subhanallah. Och därför när en man sa till profeten Ali Islam, när kommer domedagen? Så sa han, idha duyyat al-amana. Då ärligheten försvinner, vänta på domedagen. Så från domedagens tecken är att man kommer att lita på de falska. Och de ärliga, de falska och lugnaktiga. Och de ärliga kommer man inte lita på. Det här är från domedagens tecken. Och de ärliga kommer att vara väldigt få. Ärligheten kommer tas bort från folks hjärtan. Vissa sover och förlorar ärligheten och så vidare. Det nämndes i vissa hadithen i Bukhari att Allah kommer ta upp ärligheten från folks hjärtan. Så Allah musta'an, väldigt, väldigt viktigt att försöka behålla denna ärlighet. Att vara en person som aldrig ljuger. Som håller sina löften, som håller sina avtal, som håller sina tider. Och kanske inte lova för mycket heller. Någonting som många av oss har väldigt lätt för idag. Kan du göra mig en tjänst? Ja, visst, jag lovar, wallahi. Var istället försiktig. Säg, kanske jag ska kolla, ska försöka. Nej, jag vet inte om jag kan, och så vidare. För att lova och sen inte hålla vad du har lovat. Så att man ska vara väldigt försiktig med detta. Och man ska hålla sin amana. För att profeten Muhammad a.s. sa att den som inte har någon amana har ingen iman. Han har ingen tro. Den som inte har någon en ärlighet har ingen iman. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med just den här egenskapen. Det är en kvart kvar till adhan. Vi tar en till hadith. Författaren säger Bab maja'a fil khulafa, kapitlet vad som har nämnts beträffande el khulafa. Och khulafa är plural på khalifa. Yani den muslimska vad kan man säga, högsta ledaren. Den högsta ledaren i den islamiska staten kallas för khalifa. Och han nämner här hadith Jabir ibn Samura där profeten Muhammad a.s. sa efter mig kommer det att komma 12 stycken amir, 12 stycken ledare. Och sen sa han någonting som jag inte hörde vad det var. Och jag frågade vad som kommer efter detta. Ja, och då frågade jag honom, jag frågade personen som satt bredvid mig och då så sa han att profeten sa de är alla från Quraysh. Dessa 12 imamer kommer alla att vara från Quraysh. Ja. Så i denna hadith så nämnde då profeten Muhammad a.s. att det kommer att komma 12 stycken ledare efter mig. 12 stycken ledare efter mig.
Och det finns lite olika tolkningar på denna hadith. Och vissa har försökt att yani, nämna vilka dessa 12 ledare är. Men Allah alam, det som kanske verkar mest korrekt är det som Ibn Kathir nämner. Och han nämner denna hadith. Han säger att dessa 12 imamer behöver inte komma på följd efter varandra. Vi vet att 4 stycken levde efter varandra. Och det är de 4 första khulafa. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Och från dem är också Umar ibn Abdul Aziz. Utan tvivel. Och vissa ledare från Bani al-Abbas. Och El-Mehdi som också har berättat om att han kommer att komma innan domedagen. El-Mehdi som också kommer att vara från profeten Muhammeds släkt alaihi salam. Han kommer att ha samma namn som profeten. Och hans pappa kommer ha samma namn som profetens pappa alaihi salam. Och han kommer att fylla jorden med rättvisa på samma sätt som den innan var fylld med orättvisa. Så Allah alam vilka exakt dessa 12 imamer är. Men det är utan tvivel Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz och El-Mehdi. Det är utan tvivel dessa 6. Och sen 6 stycken khulafa till som folk kommer att enas kring. Och de har också egenskapen att de är från Quraysh. Taib. Så det här är 12 stycken stora ledare och khulafa, yani makthavare som kommer att styra över muslimerna som alla är från Quraysh. Och denna hadith har misstolkats av Shia, Rafida, som då säger att vi tror på 12 imamer. 12 imamer. Och de säger att dessa 12 imamer är från Ahlul Bayt. Och de nämner då Ali, Hassan eller Hussein och Jafar och så vidare. Som de då har utsatt i sina 12 imamer. Och det stämmer inte alls, utan det här är en brist på förståelse i religionen. Hadithen har inte alls att göra med dessa 12 imamer. För alhamdulillah, muslimerna var enade på att Abu Bakr var deras ledare. Till och med Ali var enad på detta. Muslimerna var enade på att Umar var deras khalifa. På att Uthman var deras khalifa. Och Ali gav dem alla bay'a. Han gav dem alla lojalitetsed. Inte som de säger att de svek Ali och Ali skulle ha makten och de tog makten från honom. Allt det här är bara påhitt och sagor. Utan alhamdulillah, saker och ting var så som det skulle vara. Och det kommer vi nämna i nästa lektion också. Det här med hur det profetiska kalifatet skulle vara upprättat i 30 år. Den hadithen kommer nämnas inshallah nästa lektion. Och det var just i 30 år som Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali styrde över muslimerna. Ja. Så i alla fall, det här är då 12 stycken imamer. Och inte så som Shia har misstolkat denna hadith. Och därför kallas också vissa av Shia idag, de kallas för Al-Ithna Ashariya, de som då tror på 12 imamer. Och det är majoriteten av Shia idag, Iran och Irak och tyvärr de här Houthis också som har kommit till Yemen, tror på det här konceptet med 12 felfria imamer. Som de har gett massa nästan gudomliga egenskaper. Att de känner till det fördolda. De har makten att komma tillbaka från det döda. De kan återuppliva döda människor. Och de kan styra saker från sin grav. Och jag vet inte vad. En massa khurafat. Massa saker som strider mot Koranen och Sunnan. Och logiken också. Som Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss från sådana farliga ideologier. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.